Vi kan slå upp andra Mosebok kapitel 17. Så ska vi läsa Bibeln tillsammans. Vad roligt att se att det är så många gäster. Det var väldigt oväntat. Ni kanske vet, men om ni inte vet så kan jag berätta för er nu att så här på kvällarna så har vi ju kortare gudstjänster med större fokus på bön. Tanken är ju att de ska komplettera morgonens gudstjänster, där vi har ett större fokus på undervisning. Men nu under sommaren så är det många som är borta och då har vi bara haft på kvällarna. Så då blir det lite kortare. Så vi brukar sikta på 10 minuter som kan få bli 12 minuter och idag kanske det blir, inte vet jag, 15 minuter. Så då vet ni vad ni har att vänta. Andra Mosebok kapitel 17. Vi ska läsa om vatten ur klippan. Jag läser vers 1-7. På Herrens befallning bröt hela Israels församling upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då grälade folket på Mose och sa: "Ge oss vatten att dricka." Mose svarade dem: "Varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov?" Men folket törstade efter vatten och de klagade på Mose och sa: "Varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?" Då ropade Mose till Herren och sa: "Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig." Herren svarade Mose: "Ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka." Mose gjorde så inför de äldste i Israel och han gav platsen namnet Massa och Meribah, eftersom Herrens barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt: "Är Herren bland oss eller inte?" Så vi har ju ända sedan vi bildade församlingen på våra kvällsgudstjänster läst texter ur Gamla testamentet som ger en bakgrund och som förklarar, ser fram emot och som förklarar vem Jesus Kristus är. De liksom pekar fram emot och ger hela det här bakstycket liksom. Så att vi förstår mer och bättre om varför han kom och vad han gjorde när han kom. Och här har vi nu kommit till en text i Andra Mosebok 17 där vi ska få se ett åtal och en rättegång och ett straff. Ett åtal och en rättegång och ett straff. Israels folk hade alltså följt Mose ut i öknen och nu kommit till en plats utan vatten. Det här är ju precis, alltså kapitel 14-15, kapitel 12 är ju påsken och sen så flyr de ut, och så kapitel 14-15 det är när de går genom havet och så sjunger de lovsång, och sen 16 och sen kommer de ut i kapitel 17. Så det här är ganska, de är fortfarande ganska nya liksom. Friheten är ny. Och nu har de inget vatten. Och vi vet ju att de är i öknen och uttorkningen kommer snabbt, kanske på några timmar. Så när vattnet tar slut, då är ju döden säker. Och de anklagade Mose och de krävde att han skulle skaffa vatten. Och vi ser i sista versen att platsen fick namnet Meribah, vilket betyder någonting i stil med rättstvist. Och i profeterna, alltså i profetlitteraturen, så används just det här ordet, det hebreiska ordet, i det åtal. Ibland så ställs ju upp en åtalsscen där Gud åtalar folket för att de inte håller fast vid förbundet och sådär. Som i en rättssal. Vi kan se det till exempel i Mika kapitel 6, de första 8 verserna där. Men här är det alltså Israels åtal mot Gud. Och den här texten har så mycket att lära oss. Jag älskar den. Och nu har vi bara så kort tid att titta på den. Men låt oss nu titta på vad den säger oss om Kristus och vad den säger oss om oss själva. Så Israel hade, de hade alltså precis blivit befriade ut ur Egypten genom Guds kraft. Och de blivit förda genom Röda havet. Och nu vill de väcka åtal mot Gud. Problemet var ju att Gud var ju inte där synligt liksom, representerad. Han är ju ande. Så att man kunde inte liksom ställa honom mot väggen och fråga, vad håller du på med? Utan då gick de till hans representant istället. Det är Mose. De började anklaga Mose. Och det här ordet anklaga är alltså ett ord med juridiska undertoner. Det skulle mycket väl kunna översättas med att de åtalade Mose. Och de anklagade honom för ett allvarligt brott. Förmodligen förräderi mot Israel. Eftersom det står att de är på väg att stena honom. Så Mose anklagas för att ha fört ut folket till den här platsen. Och sen liksom kommer att ta död på dem. Mose anklagas för att ha dödat dem genom sin brottsliga inkompetens som ledare och genom sin dårskap. Och Mose förstår att den de anklagar egentligen inte är Mose utan det är Gud. Och det är därför han säger, varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov? Och det här förtydligas ju också i den sjunde versen, den sista versen här. Som sammanfattar anklagelsen. Är Herren bland oss eller inte? Det här handlar om Israel och Gud. Mose är bara medlaren här. Så här har vi en konflikt. Så när svårigheterna kom så valde de istället för att förtrösta på Guds godhet och omsorg att han skulle ge dem allting i rätt tid. Så valde de att anklaga Gud istället för de omständigheter som de befann sig i just där och då. Okej, där har vi åtalet. Vad är då gensvaret? Vad blir då liksom reaktionen på det här? Jo, det blir en rättegång. Vers 5. Herren svarade Mose. Ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Och här har vi de äldste alltså. Och vi har staven genom vilken Moses slog på Nilen. Och jag ska försöka beskriva så kortfattat hur chockerande det här är. Gud säger till Mose att gå framför folket så att de kan se honom. Men han ska inte gå som en anklagad brottsling. Mose, utan han ska ta med sig staven, den staven som han slog på Nilfloden med. Och dessutom ska han ta med sig några äldste ur Israel. Och det här måste bara kommenteras, en sak i taget. Staven för det första, det var ingen vanlig vandringsstav det här. Det var den stav genom vilken Gud straffade Egypten. Mose slog Nilen så att den förvandlades till blod. Mose använde staven om och om igen när Egypten drabbades av plågor. Alltså vad handlar det här om, den här staven? Staven var en symbol för juridisk rättvisa och auktoritet. I antiken, vi ser det här jättetydligt, särskilt i romarriket, men det hinner jag inte gå in på. Men i antiken så användes den här liksom domarstaven ofta till att slå förbrytaren. Jag antar att det är därifrån vi har ordet på svenska att spöa någon. Man slår med staven. I Israel så kunde förbrytaren dömas till att lägga sig framför domaren och bli slagen med maximalt 40 slag. Det står i 5 Mosebok 25. Alltså den som hade staven var härskaren. Det var den som hade den juridiska makten. Och staven symboliserade auktoritet. Och Moses stav i synnerhet symboliserade ju Guds auktoritet. Det var ju den som hade använts för att verkställa Guds straff över Egypten. Så det var den här, det här var den stav som representerade Guds dom Guds domstav. Och det här var ju israeliterna väl medvetna om. Så det måste ju ha varit en chock för dem att se att Mose tar fram den här. Mose som vi precis har anklagat för högförräderi. Han tar fram staven och framställer sig som en domare här. För vad skulle hända om Mose lyfte staven mot folket? På samma sätt som han har lyft den mot Nilfloden till exempel. Troligtvis, jag hoppas det i alla fall, så fanns det somliga som insåg att om Guds rättvisa dom skulle falla så skulle ingen av dem ha en chans. Så ni känner hur dramatiken liksom stegras här. Det här går dem ur händerna direkt. Mose går och hämtar staven. Och ytterligare ett tecken på att det är en rättegång är att de äldste också ska vara med. Här har vi representanter ur folket. Det här är både vittnen och jury på samma gång. Och de var ju vana att döma i rättsliga frågor. Deras närvaro är nödvändig för att uppfylla de rättsliga formaliteterna. Så juryn är på plats. Domaren är på plats. Och nu är frågan, vem är det som ska prövas? Vem är liksom den tilltalade här? Vem är det som står inför skranket? Och det är ju så märkligt i den här texten. För det är inte Mose som ska prövas. Han håller i staven. Det är ju Mose som får ta emot åtalet. Det är han som är på väg att bli stenad. Det är Mose som är på väg liksom att avrättas för högförräderi. Men det är alltså Mose som är domaren här. Kan det vara folket som ska prövas? Ja, de hade ju definitivt gjort fel. De hade Gud, de hade Mose att tacka för allt de hade. De hade blivit räddade genom Guds kraft, genom Mose mod. Allt de hade, hade de tack vare Gud. Och nu är de inte nöjda med hur Mose leder dem. Så de vill avsätta Gud på något sätt. Och så vill de ta tillbaka styret över sitt egna liv. Faktum är att det är folket som är skyldiga till det här förräderiet som de anklagar Mose för. Och här kan vi tillägga bara att exakt samma sak gäller ju oss. Det är vad den här texten lär oss om oss själva. Att vi är inte bättre. Så fort omständigheterna liksom knips åt, trots alla våra stora löften om att följa Gud, så reagerar vi på samma sätt. Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Det är någon annans fel. Det är till och med Guds fel. Så det är folket som borde stå inför skranket. Liksom. Det är folket som borde ta emot det här. Men det är inte folket som ska prövas. För titta här i vers 6. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa, säger Gud. Säger Gud, jag ska stå där framför dig. Alltså det här är ofattbart. För överallt i Bibeln och överallt i antiken så är det viktigt att lägga märke till vem som står inför vem. Den som står inför, så att säga, är alltid den som står på tjänarens plats. Det är den som är underordnad. Det är tjänaren som står inför sin herre. Det är den svage som står inför den mäktige. Det är förbrytaren som står inför domaren. Men i den här versen så säger Gud, och det här är ingen felöversättning, men det är liksom helt chockerande. I den här versen så säger Gud, jag ska stå inför dig, Mose. Mose har liksom staven här. Och Gud själv ska inordna sig i vad som ser ut att vara en helt korrupt rättegång. Gud själv ska stå inför domaren. Gud ska framträda som förbrytaren. Folkets förrädare. Och texten fortsätter. Ta med dig staven och slå på klippan. Och här har vi straffet då. Här har vi avrättningen. Högförräderi. Varför ska han slå på klippan? Ja, klippan representerar Gud själv. Det är Gud som får ta emot slaget. Det är Gud som är den fördömde, den förbannade. Alltså, låt oss föreställa oss för ett ögonblick Mose förundran här. Varje gång han ska möta Gud så är det på darrande ben. Alltså, ni vet, Gud är inget att leka med. När Mose närmar sig Guds närvaro så är det en förtärande eld han närmar sig. Gud säger till Mose att ta av sig sina skor. Och här säger Gud, jag ska stå inför dig på klippan. Slå mig. Låt staven som är min dom falla över mig istället för över folket. Och resultatet då är vatten. När Mose slog på klippan så kommer det ut vatten ur den. Genom att Mose slog på klippan så räddades israeliternas liv ännu en gång. Livgivande vatten. Och det var förstås livgivande på mer sätt än det fysiska sättet. Paulus berör den här händelsen i 1 Korinthierbrevet 10, vers 4. Där han säger att de drack ur en andlig klippa. Och den klippan var Kristus. Så det som hände den dagen var ju bara en skugga av den verkliga dagen. Dagen då Kristus gick till korset efter en korrupt rättegång. Och när Jesus hade gett upp andan så stack man ett spjut i sidan på honom och det kom ut vatten och blod. Alltså samma stav, bildligt talat nu, som förvandlade Nilen till blod faller nu över Kristus och spiller hans blod. Och hans blod köper oss fria. Det förlöser oss ur syndens bojor och för oss in i ett liv i fullständig frihet. Jesus själv är det levande vattnet. Så låt oss påminna oss om det och låt oss glädjas över det när vi nu går in i firandet av Herrens måltid. Amen.